och välkomna till Börspodden avsnitt 558 och vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Nordnet Markets, alltså Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Det är komplexa och riskfyllda instrument så det krävs att man har en god förståelse för villkor och egenskaper. Och vill du läsa mer om hur Nordnets börshandlade produkter fungerar, ja då kan du gå in på nordnet.se/markets. Men John, Nordnets börshandlade produkter, vad kan man använda dem till?
Ja, men rapportperioden är i full gång nu och är man lite osäker på om ens rapporterande innehav kommer att leverera på rapporten kan man ta hjälp av Nordnet Markets produkter för att hedga sig. Exempelvis, om man är lång en aktie och vill skydda sig på nedsidan kan man köpa en mini-short med just den aktien som underliggande. Eller på liknande sätt kan man, om man har en bred portfölj, köpa en mini-short med index som underliggande inför kommande inflationssiffror eller räntebesked exempelvis. Det handlar med andra ord om att skydda sitt innehav eller sin portfölj. Och Nordnet Markets produkter handlas som vanligt kortagefritt för ordrar över 1000 kronor.
Yes. Samtidigt så går det inte att prata om börshandlade produkter utan att noga understryka riskerna. Det är viktigt att läsa på och säkerställa att du förstår hur produkterna fungerar och att du kan förlora ditt investerade kapital. Historisk avkastning, det är inte någon garanti för framtida avkastning. Nordnet Markets produkter hittar du såklart på nordnet.se. Sök direkt i sökrutan eller klicka dig vidare under börs och marknad. Och med det, John, säger vi
ett stort tack till Nordnet Markets!
John, det är faktiskt tisdag idag när vi sitter och spelar in för på onsdag imorgon så är det röd dag.
Ja, då ska arbetarna ut och inte arbeta, de ska softa.
Mm. Och det ska vi med kanske.
Jag hoppas det. Ja. För ikväll är Valborg. Men väl, som två Uppsala, gamla Uppsala studenter är väl det här en av liksom favoritdag.
Det är det ju.
Ja. Och då är första maj inte en favoritdag. Om så man säger så!
Precis. Men vi har ju en hel del grejer att prata om.
Det har vi. Mm. Det är bud, det är rapporter och ja, jag har varit på Bromma Blocks.
Och ditten och datten. Mm. Vi är en vecka sponsrad av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se och det är ju Karla med ett C. Och John, det finns ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. Karla köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och som alla vet har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot.
Ja, och i veckan hände det ju att min dröm gick i kras. Jag hittade en drömbil. Porsche Taycan, Johan. Den har jag varit ute efter ett tag.
I en lite så häftig färg också.
Ja, baby blue, sa du. Ja. Den skulle passa mig perfekt.
Det skulle passa väldigt bra.
Ja, den här vill jag köpa, men den försvann illa, illa kvickt. Och det är ju härligt att se att Karla har ju de absoluta bästa bilarna på sin sajt.
Ja, men precis, John. Men det går ju även att sälja sin elbil eller laddhybrid till Karla och få bra betalt, eller hur?
Ja, och det är otroligt smidigt. Jag hade ju lätt skickat iväg min Tesla om den här affären hade gått i lås.
Mm, och då ska jag berätta för dig hur man gör. För då går man alltså in på Karla.se, knappar in sin bils info för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer man sedan att acceptera budet, ja, då får man gratis upphämtning av sin bil i hela Sverige och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Otroligt smidigt.
Ja, det är otroligt, otroligt bra. Men du har ju vaskat fram en kod, va?
Ja, men det är klart jag har. Just nu har Karla en otrolig kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare, ja då ska du uppge koden Börspodden. 3000 kronor extra läggs då på din utbetalning. Och den här koden är giltig till och med 8 maj. Så att det gäller att snabba sig lite grann. Då, men riktigt bra.
Ja, och då kan man ju bara säga Börspodden. Man behöver liksom inte säga Börspodden i telefonen.
Nej, det behöver man inte. Så det är bara att gå in på karla.se, få en gratis värdering och sälj sen din bil idag. Och glöm inte då koden Börspodden. Vi säger stort tack till Karla!
Johan, Dr. Bassi, Saxon Index är på 25,56 och det är väldigt, väldigt positivt nu. Utdelningen avskiljs, men börsen fortsätter bara upp.
Ja, det är bra.
Ja, folket gillar det.
Det gör de. Och vi har ju också haft en väldigt intensiv rapportvecka här bakom oss. Har du levererat, John?
Ja, men hyfsat bra faktiskt. För att vara med, jag är ju inte Sveriges bästa rapporttrader. Nej. Men jag är väl ändå hyfsat nöjd med mig själv. Jag är ju mest rädd för att göra bort mig, om vi ska vara ärlig. Den typen av loser-mentalitet har jag.
Ja, vi ska komma lite till sådana tankar.
Men du har ju skördat sautan, har jag hört.
Det skulle jag väl kanske inte påstå.
Gjorde 40? Så har du suttit hela veckan. Okay, helt okej. Okay. Gjorde 60? Så har du suttit.
Det har jag verkligen inte
så
gjort.
Osharmig, så
osharmig.
Jag drar nu, jag har gjort mitt. Och sen lämnar någon så här, du vet, klockan 2 rapport till oss andra.
Kreativ letar traders.
För att du har tradat in så fruktansvärt mycket.
Nej, så är det ju inte. Men det har ju gått helt okej. Okay. Det tycker jag.
Det ska gudarna veta.
Men det jag tänkte komma till är ju att den här negativa påskeffekten tycker jag är ganska tydlig ändå i många rapporter. Har du tänkt på det?
Ja.
Att den då är på riktigt. Och jag tror också att den har ett ganska svår att estimera för alla analytiker där ute. Och det tänker jag skulle kunna förklara att en del rapporter som varit åt det lite svagare hållet ändå tagits emot ganska så positivt.
Ja, tänker också lite hur ska det gå i Q2, för nu har vi ju 1 maj här mitt i veckan i Valborg, och sen har vi Kristins Färsta, jag vet inte vad den är på för dag.
Det var speciellt uttalat.
jag vet inte, men så är det i alla fall.
Ja, men påsken kommer i alla fall inte i Q2,
nej, det
kan
inte.
Vi vara säkra på. Ja. Ja, känns positivt i alla fall, sådär allmänt.
Ja, och generellt överlag har ju bolag varit liksom, de har inte varit gynnade av det.
Nej, men något som ju inte är så positivt om man är svensk och lite i turistartagen, det är ju det här med valutan, dollarn.
Ja, men så är det ju verkligen. Dollarn är ju på nästan 11 kronor. Mår Sverige bra eller dåligt kan man ju fråga sig. Eller kanske snarare, går Sverige bra eller dåligt jämfört med resten av världen? Men en sak jag kommer ihåg, det var ju när Sveriges valuta inte var sån total loservaluta. Nästan så sent som fram till, ja, men för mindre än 10 år sedan. Då kunde man ju köpa en dollar för under 7 kronor ända fram till hösten 2014. Och under en lång period innan det faktiskt låg den just bara över 6 kronor. Och kommer du ihåg hur man såg det tydligast i Stockholm? Ett fenomen som är helt, helt borta nu.
Ge mig någon ledtråd.
Ja, men ja, du kommer ju ta det direkt. Men det var den här Siddes sjuka shoppingen som till mestadels gick och härleda till köpcentrumet Sawgrass Mill i Miami / Fort Lauderdale.
Jo, där har
man. Ja, men du vet, med Ralph Lauren-svansarna. Nästan precis vart man än tittade här i Stockholm så såg man folk gick runt med Ralph Lauren-pikétröjor fast med den här amerikanska detaljen att det är en svans på den för att dölja asscracken eller något som amerikanerna har. För det är konstigt att amerikanerna har en svans på sina pikétröjor.
Ja, eller de kanske har lite längre. Ja.
Men vi kallar det för svansen.
Svanslåren.
Och det sjukaste av allt här, Johan, det är ju faktiskt att Ralph Lauren peakade under just 2014. Och att det har tagit 10 år för dem att komma tillbaka på i princip samma nivå men som de var då. Så att, tycker jag är lite kul. Ralph Lauren, RL är tickern på Ralph Lauren.
Ja, nej men...
Har du kvar någon sån här svans?
Jag tror faktiskt inte det. Men jag köpte jättemånga, kom ihåg.
Ja,
också.
Ja, jag hade säkert 10 stycken också. Ja.
Härliga tider.
Men det var ju härligt, för då kostade de ju 200 spänn i USA. Medan typ så här 700 här.
Ja, men verkligen. Och på tal om hela tiden, John, vi var ju på Affärsvärldens vårmingel förra veckan.
Det var vi.
Det var ju, det är ju alltid ett toppmingel får man säga.
Ja.
Vem som vet ju hur man anordnar mingel.
Ja, men det var inte deras bästa.
Nej, det kanske... Nej, vi ska inte gå in på det tycker jag.
Ja, men jag tycker ändå det. Lite eller? Kände efteråt att Affärsvärldens crew, liksom, deras dryckesgame är lite för dåligt numera.
Ja, det är det kanske som var...
De går ju hem nästan först den egna och så här... Otto Klar, får han ens dricka, tänker jag, när han är där. Jag är lite så här, när han går till drickesbordet är jag jätterädd. Ska han ta alkoholfritt eller ska han ta med alkohol i? Då kanske jag måste säga till någon.
Ja. Lite sådana grejer tänker man ju på.
För det gänget är ju bättre på att dricka än Affärsvärlden-gänget.
Mm.
Ja, det var en reflektion jag hade. Ja. Fortsätt.
Stark. Men jag gav mig upp på hästen igen, John.
Jaså?
Du vet det här med miljardärerna.
Du ville upp dit också, eller?
Ja, efter den här dissen av Bengt Ylander som jag pratade om, så jag ville ha någon typ av revansch. Och när vi kom dit så såg jag Staffan Persson ganska direkt. Tänkte, nu har jag en chans. Och kom på att jag har ju faktiskt varit på anställningsintervju hos honom. I och för sig 2008, men jag tänkte att det här är liksom en perfekt icebreaker.
Ja, att, det tog det upp eller?
Alltså, jag öppnade med att fråga om han kommer ihåg det. Det gjorde han inte. Och då tänkte jag liksom, var det så här, fuck. Det är på väg att hända igen.
Nu är du på att köra bort
direkt. Ja. Men sen så hände någonting och det vet jag inte riktigt vad, men det börjar flytta på och vi klickar. Han är ju härlig.
Alltså, och, nästan härligaste miljardären.
Ja, det kan ju vara det som att jag valde liksom en lättillgänglig miljardär.
Ja. Han lyssnar nog på podden med, så han kanske kände så här, du får ställa upp.
Lite så kan det vara.
Miljardärslinjen.
Take one for the team.
Ja, liksom. Ja. Alla vi miljardärer.
Men och det får ju tacka Staffan för nu går jag ju vidare här i den här säsongen med någon slags förnyat miljardärs självförtroende då.
Ja, men det är ju nästan få miljardärer som är så härliga som Staffan Persson. Otroligt härlig kille, höll jag på att säga. En gubbe får väl ändå säga. Han kan inte bli sur ur det.
Nej, det tror jag inte. Sen har ju du varit ute och grejat också, spanat.
Det har jag gjort.
Bromma Blocks.
Ja, men det har ju nästan varit lite för lite såna faktiskt. Här Bromma Blocks mingel. Eller, det har varit nästan lite för lite såna här Bromma Blocks lynchningar kan jag tycka här sista tiden i podden. Det är ju ändå ett nav i Sverige på något sätt. Och jag får ju känslan att the consumer is back. Var du där i helgen?
Måste jag tänka, får jag ändå nej, lite att, det var jag inte.
Inte att man blir imponerad av två. Var ni på Brava Vlogs? Ni har ett bra liv ändå.
Nej,
berätta. Men, ja, nej, men det var ju som att se ett hav av bilar. Jag har aldrig någonsin sett så mycket bilar som bara stod där och väntade på att fyllas med saker. Visst att det var lönehelg, adderar ju såklart. Men det känns som att de här löneökningarna har börjat kicka in. Bostadspriserna ökar igen. Och vill du åka till Kanarieöarna över nyår så kostar det typ 150 000. Jag tycker det finns många tecken på att man kanske ska börja gå på offensiven inom konsumentbolagen. I USA har ju familjen Nordstrom försökt köpa ut deras eget varuhus Nordstrom. Mm. Med tickern JWM skulle jag säga. N kan det vara också. Så, ja. Nej, men konsumenten är tillbaka.
Där är den.
Tror jag. Jag är inte så negativ. Och det verkar börsen också lite på något sätt känna.
Ja, nej, men det behöver inte alls vara fel.
Men det finns väldigt många billiga konsumentbolag där ute fortfarande. Ja. För att det liksom, temat är ju att konsumenten har haft det tufft de senaste... ja, men sen räntehöjningarna börjar i princip.
Kanske jag kollar på en liten sån portfölj då till nästa vecka.
Ja, sätta ihop en sån ETF, min ETF.
Du, sen tänkte jag gå över till lite försvarsrelaterat. Och,
ja, spännande. Många sådana bolag har haft rapport här i veckan.
Och det som liksom förde in mig på det här var ju rapporten som 4C släppte. De noterades ju för ett par år sedan och det har ju visat sig vara allt annat än en stabil pjäs, får man säga.
Ja.
De gör någon slags mjukvara för krisberedskap.
BTS har väl sagt, fast inom försvar.
Ja, lite som man ska förenkla det.
Alltså live-grejer. Ja, ja, man ska träna sig.
Ja, lite. Ja.
Ja, typ.
Men att vara ägare i det här bolaget på rapporten, det måste ju vara liksom nästan en mardrömslik upplevelse. För att man har ingen aning om det blir brakförlust eller helt okej siffror. Nu har de varvat de tre senaste kvartalen med just brakförlust, helt okej och nu brakförlust igen. IQ1-an och inte heller guidar det här bolaget särskilt bra, mer än att de säger att ja, men storleken på olika affärer eller enskilda affärer kan få en väldigt stor kvartalsmässig påverkan. Och den här typen av svajighet uppskattas ju verkligen inte av börsen. Känns mer och mer som att det här bolaget kanske inte riktigt var färdigt för en notering, men det fanns ett stort sug efter försvarsaktier och då tog man chansen. Precis som alltid när en bransch blir riktigt het så drar den till sig lyxsökare. Nu ska jag inte säga att 4C är lyxsökare, men jag känner att försvarsindustrin är lite på väg, eller har i alla fall potential att bli en sån bransch på börsen just nu. Håller du med om det?
Ja, men det är ju precis liksom, det är inte 4C som kanske är lyxsökarna, det är investmentbankerna som vill så gärna notera den här typen av bolag som är lyxsökarna. Och det är väl Warren Buffett eller någon som har sagt det här att ja, men det marknaden vill ha kommer investmentbankerna liksom leta fram och sälja direkt. Och det tog ju inte lång tid innan börsen har fyllts av de här försvarsbolagen.
Nej. Den här kollegan i branschen, Mildef, kom ju också med en riktigt dålig rapport här i veckan.
Inte så trist timing för den vdn som sålde.
Nej.
Förut.
Det är lite samma känsla. Så att om man är intresserad av att köpa och få exponering mot försvarsbolag, så tycker jag ändå att man ska ju ändå titta ordentligt på bolagen. Det är inte bara att köpa försvarsaktier rakt av. Nej. Jag tror att det kommer gå bra.
Och du är ju inte Puketta heller, ska man ju komma ihåg. Saab på 900. Ja, vi pratade ju Saab när den var på 300.
200.
Ja, det var ju då den var härlig att köpa. Nu på 900 så är ju väldigt, väldigt mycket inräknat i kursen. Och ja, men till och med andra världskriget tog ju slut någon gång. Så att det är möjligt att det lugnar ner sig på den här fronten. Och då kommer man få betydligt, förmodligen lägre multiplar på den här typen av bolag.
Så är det. Sen, vi går över till någonting lite roligare.
Gav jag lite historia där?
Det har ju varit lite fest här i BP-portföljen veckan.
Det har det varit.
En så kallad budfest.
Ja, och för jag tänkte ju så här, Johan. Att,
ska vi säga vad vi syftar på? Eller?
Nej, men jag tänkte först att jag säger så här. Om jag säger Rainmaker, vad säger du då?
Jättesvårt att komma med.
Om jag säger det här Daniel Let It Rain Öhman.
Ja,
vad säger du då då?
VD:n på Karasent.
Precis, för det är det där budet har varit.
För detta GOP-VD:n.
Och du har ju ändå flexat med BP-väskan här i Affärsvärlden och hemma hos reportaget.
Ja.
Så att, det var ju kul att vi fick liksom sätta ett bud.
Verkligen, för inte
vi
ofta.
Vi har legat back på den här aktien sen vi köpte den i princip.
Ja.
Så det var kul att få fram den här. Men det är ju så att Daniel Öhman, han har ju skakat fram ett väldigt bra bud får man ändå säga här på Karasent. Det var 80% i premie, eller?
Ja, från dagen innan rapport när den gick upp. Den gick upp 30% på rapporten. Och sen så kom då budet som var kanske 35% premie. Så det beror på hur man räknar.
Ja, men ett väldigt fint bud har han i alla fall fått. Men det som är intressant är ju att Daniel Öhman, vart var han vd innan han jobbade?
Jag sa det, GOP.
Precis. Mm. Och Johan, jag vet ett oddssättarbolag som just nu söker en vd. Mm. Hade kanske inte varit helt fel om Daniel Öhman tog över det.
Nej,
då hade man inte blivit missnöjd.
Det hade man inte blivit.
Han verkar ju verkligen veta hur man jagar fram bud. Sen, hade du något mer på Karasent?
Ja, bara lite grann. Alltså, kring, det är ju en lite speciell situation.
Okej.
Okay. Jag vet inte, du verkar inte riktigt ha...
Jag såg att PJ var ute på Twitter här i att man absolut inte skulle sälja här.
Nej, men det är väl en typ av fientligt bud här. För styrelsen tycker ju att det här är alldeles för lite betalt. Och de här egen
Norge... Så Daniel Öhman har inte gjort någonting heller, om det är fientligt.
Egen Norge som står bakom budet har ju inte heller fått tillåtelse att påbörja sin due diligence, som det heter, av Karasens styrelse. För att de då tycker att 20 spänn är för lågt. Och de har också sagt, styrelsen alltså, att de mottagit intresse från flera andra spelare. I för inga konkreta bud. Sen har vi de här Vitruvian Partners. Osäker på uttalet där. Men de äger drygt, eller knappt 17%. De har sagt att de inte kommer att gå med på det här budet. Så det är liksom upplagt för någon typ av, kanske budstrid, vi får se. Men 20 kronor verkar ju inte vara aktuellt ändå.
Nej, men kul ändå för Karasents hårt prövade aktieägare. Många smarta personer har ju pratat om det här caset länge och man har tänkt att de kanske inte var så smarta. Men nu visar det sig återigen att de var de smarta.
Ja, det var väl därför vi köpte, för att det var några smarta som tipsade.
Du räknade inte oss som smarta. Nej, det var helt rätt.
Men det hände fler grejer på budfronten.
Ja, men jag vet inte, du som är Finlandsexperten.
Ja.
Där tror jag att jag har hittat något som du kanske inte har hittat.
I budväg?
Ja, det är ju det här finska... Purmo, som var en SPAC tidigare,
okay.
Som det har kommit bud på. Och det är väl någon typ av mini BRF. Det kom bud på dem i helgen här. Sen har vi Awardit, som är väl den så här svenska stor, småsparar snackisen.
Mm.
Får man säga att budet ska falla, men alla förväntar ju sig ett högre bud. Och det känns väl nästan garanterat att det kommer komma ett högre bud. Det snackas ju enligt våra källor på att de vill ha upp emot 190 kronor. Men man kanske kommer nöja sig kring 165.
Ja, det tror jag. Precis. Jag tror jag går på efter lite mycket kanske. Men en höjning känns ju verkligen som att det ligger i korten nu.
Ja, men så att den kan man nog, jag ska inte säga räkna med. Men det är vad börsen förväntar sig med tanke på var aktien handlas. Och just det här att... Awardit förvärvar på i princip högre multiplar än de vill köpa ut sig själva på är ju ett bra tecken på att det kanske är en ganska fin affär att köpa ut Awardit på 132 kronor.
Ja.
Finns ju en anledning till att de gör det.
Ja.
Så att jag måste ändå säga så här att jag älskar ju när småspararkollektivet går ihop och driver upp, nu har det inte kommit, men att man försöker driva fram ett högre bud och att man försvarar aktien. Vi hade ju det här barnstolstillverkaren, vi har sett det flera gånger, eller bilstol.
Mm.
Vad var det de hette? Det kommer säkert. Axkid heter de.
Just det.
Och jag tror faktiskt inte att det är många länder här i världen. Det finns en sån stark sammanhållning bland de mindre aktieägarna som det faktiskt finns i Sverige. Och de två som har krigat hårdast för det här, som man har sett på Twitter i alla fall, det är ju Jake Moore som har suttit här på vårt kontor.
Ja.
Och det är ju även Twitter-profilen Fanta som sitter på vårt kontor. Så att det är kul att se. Vi kanske är en liten plantskola här ändå.
För budkrigare.
För budkrigare.
Ja, härligt. Du, ska vi avsluta här med lite om Google som du känner att du måste prata om?
Ja, både smått och stort. Neon Skogman synar börsen. Alphabet heter de ju numera. Kom ju med en riktig kanonrapport här. Och det som är mest intressant med Alphabet är ju att de ska börja ge utdelning nu. Har du sett det?
Nej.
Visserligen ganska låg utdelning, 20 cent per aktie, vilket ger ju direktavkastning ungefär 0,5% på ett år. Då. Ganska likt som Meta eller Facebook som de betalar ut. Det är inte direkt Volvo. Vad sa jag? Nu ett uttal på Volvo. Ja. Nej, men det är inte direkt Volvo i procentnivåer. Men man ska ju komma ihåg då att Alphabet är ett sånt gigantiskt, brutalt stort bolag. Google, om vi kallar dem det. Bara deras utdelning är 110 miljarder per år. Och då har de just börjat med utdelning. Medan Volvo rekordutdelning som all finansmedia i Sverige har liksom skrivit tusentals rader om och att det var det nya svenska rekordet i utdelning, att det var på den var på 34 miljarder. Så att då inser man vilka galna pengar det rör sig om här. Mitt lilla nästa tips är ju att inom kort så kommer ju faktiskt Berkshire att börja med utdelning, särskilt eftersom så mycket av Warrens aktier ligger i såna här stiftelser och välgörenhetsgrejer, så att, och de behöver lite cashflow. Så att, jag tror inte att det är omöjligt att han kommer dra igång med utdelning nu, för det verkar vara lite som trend i USA.
Just det, och stämman, är det den här veckan?
Ska Olle Kvarnström dit eller inte? Typ varje dag.
Sa ingenting, han höll det inom sig i så fall.
Ja, han har hållit inom sig både på Twitter och när man träffar honom.
Ja. Ja. Trist att han så inte kan öppna upp sig mer.
Ja, han får gärna berätta om han ska dit eller inte.
Ja. För det, jag undrar i alla fall.
Ja, vi undrar.
Ja. Vi är några veckor sponsrade av den utmärkta aktiva fondförvaltaren Kliens kapitalförvaltning. I 30 år och över 19 länder så har Refinitiv Lipper delat ut pris till årets bästa fondförvaltare. Och John, kan du gissa vilken fond som vann priset i den svenska småbolagskategorin i år igen?
Är det Kliens igen?
Jajamän. Ännu en gång prisas Kliens småbolag för sitt fantastiska förvaltningsresultat. Carl Sundblad med sin fond Kliens småbolag tog denna gång en så kallad clean sweep och vann både treårsklassen och femårsklassen. Och det är ju ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrik, aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sen starten 30 september 2016 fram till idag har alltså Kliens småbolag avkastat drygt 238% jämfört med index futtiga 117%. Alltså betydligt mer än dubbla avkastningen i indexet, Carnegie Small Cap Return Index.
Ja, men det är bara att gratulera alla som är investerade i den här fonden.
Det får man göra. Och vad kan man då köpa Kliens fonder?
Kliens småbolag finns tillgänglig på nästan varje fondtorg i marknaden. Men annars kan du gå in på kliens.se och klicka på bli kund för att se var Kliens nya fonder går att köpa. Och när du ändå är inne på kliens.se så passa på att prenumerera på deras månadsbrev.
Men kom ihåg att historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på dag komma minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är denna vecka sponsrade av Saveland som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och vi har ju ofta pratat om det här, John, som ett väldigt bra komplement till ett börssparande.
Ja, men så är det verkligen. Och nu har de ju kommit med en helt ny fantastisk grej som vi gillar mycket.
Ja, idag tänkte vi prata lite om Savelands nya fasträntekonto där man får 6% i fast ränta på 12 månader. Och det bakomliggande upplägget är detsamma som för övriga produkter. Alltså att kapitalet investeras i krediter. Men skillnaden här är att Saveland garanterar 6% i ränta. Genom att då vid behov skjuta till mer kapital. Men också behålla den avkastning som överstiger 6%.
Det låter som en väldigt fair deal.
Faktiskt tycker jag. Och man ska också ha med sig att det finns ingen insättningsgaranti här. Saveland är inte ett kreditinstitut. Men investerarna äger såklart fordringarna som vanligt. Vilket innebär att rätten till ränta och kapital är oförändrad för investeraren. Oavsett vad som skulle hända med Saveland.
Ja, och det här är ju bara en av alla de saker de har på Saveland. Vi har en del av Börsbådens pengar här och vi är väldigt nöjda med att man får räntan månad efter månad.
Så är det verkligen. Vill man läsa mer om Savelands nya fasträntekonto, ja då ska man surfa in på saveland.se/fast. Och med det så säger vi ett stort tack till Saveland. Vi är denna vecka sponsrade av Hedvig, som ju faktiskt är ett av de snabbast växande försäkringsbolagen i Norden, John. Och det finns det ju många anledningar till.
Ja, och en av de anledningarna är ju deras app där man sköter precis allting. Och den är ju så otroligt, otroligt bra.
Ja, den är snabb, smidig och papperslös. Och det älskar man ju. Idag, John, tänkte jag att vi ska prata lite om Hedvigs omtyckta hemförsäkring för student, hyresrätt, bostadsrätt och villa, där Drulle alltid ingår.
Och det är väldigt härligt att man inte behöver ha någon bindningstid med Hedvig.
Det är det, och väldigt smidig skadehantering för både stora och små skador. Vi tycker att alla ska ta och titta på vad man kan få för pris via Hedvig. Det är bara att gå in på hedvig.com och få ett prisförslag och sen använd koden BORSPODDEN, för då får man dessutom
50% rabatt
i
3 månader.
Ja. På ett redan väldigt, väldigt konkurrenskraftigt pris. Så att det här är ju en no-brainer, skulle jag säga.
Ja, det är liksom enklare no-brainer.
Det är det. Hedvig.com och sen koden BORSPODDEN för att då få 50% rabatt i 3 månader. Vi säger stort tack till Hedvig! John, vi börjar med en sjunkbomb.
Jaså?
Vad tänker du då? I rapportväg, ja, men, förra veckan.
Ja, men det värsta som jag kommer på är ju Dedicare, och det är bland det värsta man har sett. Och återigen såna här grejer som gör att man blir rädd för aktier, eller i alla fall har för koncentrerad portfölj. För att tappa såna så mycket i börsvärde på en dag är ju läskigt.
Ja, det var typ 30% va? På rapportdag.
Och sen bara fortsatte ner.
Ja. Men det var ju en helt, helt horribel kveta. Svårt att förstå faktiskt varför de inte hade vinstvarnat inför det här, kan man tycka.
Ja, det kan de ju sätta sig på kammaren och fundera lite kring.
Ringa Diadrom och fråga. Ja. Nej, men, och tittar man på vad som har hänt så säger de ju, ja, men i Sverige så har ju regionerna hyrbegränsningar, och i Norge så upplever man den här väldigt ogynnsamma kombon prispress och stigande löner. Omsättningen är ner ungefär 15%, men resultatet då, det är mer än halverades. Och sen, jag kan ju tycka att det är en ganska bra grej det här med att regionerna fokuserar på att försöka anställa folk istället för att hyra in personalen. Som skattebetalare tycker jag ju om det. Ja, jag tycker inte synd om det, Dedicar.
Nej, men grejen är ju att ingen vill jobba för landstingen eller regionerna som de heter nu, för att de är så värdelösa arbetsgivare. Och då tycker jag att det är bra att det finns sådana alternativ som Dedicar. Och sen för så här, NGS har ju aldrig lyckats i Sverige, så att jag tror liksom inte att det är så lätt att tjäna pengar som man kanske tror att vara hyrläkarföretag, utan det är ganska svårt.
Ja, men det är väl bra i så fall.
Det är Hedera, ett annat hyrläkarbolag som går ganska knackigt. Mm. Det är Norge man har tjänat alla pengar, så att vi ska vara glada att Dedicare har liksom tagit hem lite pengar från Norge till oss fattiga grannen i Sverige.
Det tycker vi om. Mm. Och även om det är så att efterfrågan ökar under liksom sommarhalvåret, är ju en bättre säsongsmässig period för Dedicare, så säger de också att utmaningarna följer med in i Q2. Jag tycker att det är spontant svårt att se hur de ska lyckas vända på det här i närtid. Aktien är väl ner runt 40% här på en vecka. Tycker ändå inte att det känns som något klockrent köpläge här. Jag vet inte vad du säger, givet förutsättningarna.
Ja, men grunden är ju det här bolag som gör upphandlingar med staten. Det är väldigt svårt att förändra något på kort sikt. Så att, nej, det kanske guldåldern är över nu om Norge har slutat vara en pengakran. Ja. Så att jag säger köp inte heller. Det är för svårt att veta.
Ja, ja. Hur är det då om vi ändå är in lite samma sådär tema? Men Carium, det är i alla fall lite om vård. Gamlingar.
Ja, men där kan vi säga så här, Johan. Vilken rökare. Rätt upp i krysset. Kommer du ihåg vem som sa det?
Nej, det gör jag inte.
Var det inte den Jonas Bergqvist, hockeyspelaren? Aha, okay. Jag vet faktiskt inte. Men jag tyckte ändå att det var kul att vi på BP kunde bjuda på den här intervjun med Christian Wallén här i BP. Och då stod ju aktien i 15-16 kronor. Så att det är nära en dubblare på ganska kort tid. Och det är faktiskt helt, helt otroligt vilken turnaround Carium har blivit. Aktien var alltså nere på 8 kronor och det kändes som en garanterad nyemission och ett totalt haveri.
Jag tycker det är en av de liksom sjukaste grejerna någonsin, nästan att de undvek nyemission, för det kändes i princip garanterat.
Ja, men helt garanterat, och lite också därför jag sålde mina aktier på i princip botten. Men nu är det ett blomstrande företag. Peter Lindell ska man ju cred här, han är den stora vinnaren, största ägare i Carium. Och sen är det ju så att Carium är inte ens särskilt dyrt nu och förbättrar de lönsamheten som de gjorde här i Q1, så kan det här bli ruskigt bra. De skriver att deras nya produkt Abby, som är någon grej till lite yngre gamla, har tydligen toklevererat, och man känner väl nästan att de skulle kunna börja
sälja. Vad är det för grej?
Ja, men någon typ av trygghetslarm. Att de skulle kunna sälja sådana här trygghetslarm även till barn i Sverige snart, med tanke på vår situation. Mm. Men det känns som att det är ett härligt, härligt bolag och härligt turnaround. Christian Wallén har verkligen lyckats att göra något av det här. Och kul att han var med i BP.
Ja, och det finns mycket man gillar med det där. Återkommande intäkter och så vidare. Kul. Ska vi ta istället...
Ska vi ta ett annat bolag som var här i podden, ja, men när vi ändå river av dem. Och det var ju Hacky.
Just det,
som Hacky inte var här för allt för länge sedan. Och ibland undrar man ju hur dum marknaden är, alltså börsen. Det står i deras Q4-rapport att Q1 kommer bli svag. VD och finanschefen är i vår podd och säger att rapporten kommer bli svag.
Ja.
Vad händer då? Börsveckan skriver köprek och aktien går upp. Sen blir rapporten svag och aktien går väldigt dåligt. Nu har den studsat upp igen. Och det var väl smart för de som har lyssnat på podden och kunde fyndköpa lite i minipaniken. Problemet med just Hacky är väl att det är svårt både för ledningen och investerarna att se in i framtiden när order. Ja, men boken är så kort som bara någon vecka. Men jag tycker ändå att det var väldigt bra guidat av ett litet bolag som Hacky och liksom berätta hur det ligger till.
Det håller jag med. Och det borde bli bättre under året här. Och man ska också ha med sig att förra året Q1 var ju rekord Q1. Ja, och, det var tuffa jämförelsetal.
Ja, och om byggsektorn vänder så har man ju verkligen flytt här.
Mm. Mm. Tänkte lite gå tillbaka till det här vi pratade om i början. Tradingen under veckan.
Men du, vi kan väl fastna där. Prata om dig själv. Kan du inte livesända din portfölj, Johan?
Finns det bästa rapport, lugna, ja, någon rapport, John, som man är mer rädd för att trada än Autoliv? Knappt, va?
Ja, men sen Millicom havererar så är ju man totalt livrädd för Autoliv.
Ja, jag satt innan så här och upprepade för mig själv. Förlora inte massa pengar nu, Johan. Så förlora inte, som ett mantra.
Ja, du satt ju så att du var Johan Balotelli. Ja. Att du liksom skulle inte göra något vansinne. Så du visste att du hade det i dig.
Ja.
Så Johan Balotelli gör inget dumt.
Ja, men Autoliv kan ju på riktigt förstöra en hel rapport-trading-säsongperiod.
Ja. Och nu när aktierna kostar liksom 1300 spänn med, så är det väldigt lätt att liksom köpa lite för många eller korta lite för många. Och sen liksom skriker man och torrgrinar när man ser PNL-en i fönstret.
Ja, men jag tror varken du eller jag förlorar massa pengar i Autoliv den här gången.
Nej, jag tjänar faktiskt till och med lite. Du är med, va?
Mm. Men så här, jag har ju också faktiskt historiskt sett varit lite av en Autoliv-expert, om jag får säga det själv.
Ja, det är den enda som kommer säga det. Så.
Hade ju en period för ganska många år sedan i och för sig nu, när jag handlade Autoliv i princip dagligen, du vet, mot USA och sådär.
Ja, just det.
Det var ganska kul.
Ja, men det var ju härligt när den handeln fungerar bättre.
Ja. Och när det gäller Autoliv på rapport så är det lite speciellt, eftersom de är ett av få svenska bolag som har en väldigt tydlig helårsguidning. Och förändringar i den här guidningen är ju det absolut viktigaste. Men nu var det Q1 som rapporterades lite för tidigt på året för att det skulle ändras på någon guidning. Men Q1 var stark start på året. Och det fick nog marknaden att känna sig ganska komfortabel med den här helårsguidningen. Och trots att aktien var upp, eller är upp ganska mycket år, så fortsatte den upp 5% på rapporten. Ändå ganska generöst, tycker jag, på en oförändrad guidning som man ändå inte kan ha tvekat sådär jättemycket på inför rapporten. Sen så kan man använda att det finns ju faktiskt lite signaler från biltillverkarna om risk för sänkt bilproduktion här framöver under året. Så att jag tycker nog att Autoliv känns lite stretchad på kort sikt.
Det brukar ju ofta ganska låg värdering. Det är ju ett PE10-bolag som det har varit länge som har klättrat över det en bit nu och börjar väl liksom gå mot lite fin territory.
Ja, men nu är det väl 12-13 kanske. Ish. Så att lite stretchat ändå.
Ja, men de många fina saker ändå, med kvartalsutdelning, i princip skuldfria, va? Ja. Men fint bolag.
Ja. Ska vi gå över till en comeback på börsen då? I och för sig Norge, men ändå en comeback. Ilja.
Pratar du Public Property Invest? Mm. Ja, det var konstigt om det var något annat du pratade om.
Ja.
Det har också varit ganska mycket snack kring den här med Iljas comeback, som du sa, på börsen. Och det här är ju kort sagt, är det en, ja, men typ av SBB fast i Norge. Och kanske mer som SBB var från början, innan Ilja fick fullständigt storhetsvansinne. Alltså att man äger 48 fastigheter. som myndigheter sitter i med långa fina kontrakt. Grejen är att precis som när vi dissade SBB i början så är ju frågan hur mycket det är värt egentligen som då SBB hade att ha brandstationen i Borlänge. Och lite är det faktiskt samma sak med PPI. Många fastigheter i norra Norge, alltså riktigt norra Norge, Mo i Rana, Narvik. Och det är ju inte krispkänsla får jag ändå säga när man tittar på Public Properties hemsida. Och då vet man ju att det är förskönat 10 gånger. Alltså man tittar på bilderna på fastigheterna där jämfört med hur det är i verkligheten. Fastighetsbolags hemsidor generellt är ju lite som Tinder skulle ändå säga. Att allt ser mycket, mycket bättre, fräschare och yngre ut på bilderna än i verkligheten. Samtidigt är det lite så här, alla känner också att om du kollar på SBB, det de knoppade av tidigare, Neobo, så har ju den aktien efter en så här initial frossa som alla fastighetsaktier hade under den perioden, så har ju det bolaget har ordnat upp sig och det har blivit en ganska bra investering. Och sen är det ju så att Ilja är ju vd här, interim sägs det, men det kan ju inte finnas någon som är ännu mer sugen på att göra comeback och ta revansch än han. Så att jag tycker man, det kortet har man också med sig. Samtidigt så är det ju fastighetssektorn vi snackar om, så att liksom nästan det enda sättet att göra storartade fastighetsaffärer är ju att vara galen. Så att jag får nog ändå säga att PPI hamnar i för svårt boxen för mig.
Ja, för mig.
Tänkte jag. Alltså det är lite fegt också. Brukar ni inte göra den när ni mobbar någon? Om någon var feg?
Nej.
Att man var som en kyckling?
Jag förstår precis vad du... Men...
Ja, men jag känner det lite. Ja. Så jag, egentligen, om jag fick välja så köper jag.
Okej.
Okay. Men nu vågar jag inte.
Nej, jag vet inte. Det handlar inte om att våga känna utan det är att jag inte vill, tror jag.
Oj.
Ja.
En annan typ av försvarsmekanism. Säg bara som det är. Ja, men fast det finns ju andra fastighetsbolag att välja på. Man behöver inte gå på det riskiest.
Tänker att du ändå har varit liksom lite semi-tuff idag.
Tackar.
Nöjd med dig själv.
Tack.
Allmänt.
Sara, Sveriges bästa.
Så då tänkte jag att vi går över till Lammhult. För det var ju en spaning som stod lite slint kan man säga för dig.
Ja, jag tänkte här. Och nu
beyond usel rapport.
Ja, det här som vi brukar plocka fram då och då inför varje rapportperiod, att ett bolag får det här Expressen Fredag-citatet, att vem som är sämst i hela världen, man får inte säga sig själv. Och nu sa Lammhult sig själva ändå. Så här, om jag var vd på Lammhult, vet du vad jag hade gjort då?
Nej.
Ganska många saker, men det hade börjat med att jag hade kallat till möte med alla i personalen och sen hade jag frågat, hur känns det att inget ni gör adderar något som helst värde? Vi hade förlorat mindre pengar på om ni inte ens var här. Tror du att det blev bra stämning då eller?
Nej.
Nej, men man måste få in lite krismedvetenhet i det här bolaget. Och så vd-ordet, läser man det så är det ju så här, genuint PR/IR-konsult skrivet så att det nästan gör ont i kroppen. Hela bolaget, men det känns uppgivet. Och här har vi en vd som inte alls verkar ha någon riktig aning om hur man ska vända det här företaget i någon typ av nedåtgående spiral. Susanna Hilleskog, hon kommer ju från Trelleborg där hon var någon toppchef på någon avdelning där. Och det känns lite som att man tror, hon har känslan att hon jobbar på ett storbolag och det värdeord är jätteviktigt. Men tyvärr är det svårare än så. Här behövs det ju någon som liksom kallas The Knife eller den typen av vd.
Ja, jag får också den känslan. Jag läste faktiskt vd-ordet också och det var lite så här, skrev om bruttomarginalen som var upp någon liten 1% samtidigt som bolaget brinner typ. Det ja. Kändes lite konstigt.
Ja, men det var ju en PR-konsult som har skrivit det här och fokat på fel saker.
Ja, så var det.
Johan Stedner skulle inte skrivit så där om han var vd för Lammhult.
Nej, det hade
han hade ju varit så besviken.
Men på tal om leverans, och nu fortsätter vi på spåret att trycka till dig lite och kanske Simon Bläcker.
Alltså?
Mange Groth.
SCT.
Leverera.
Ja, men det är det han eller är det den nya, vad heter han, Gruander-traden?
Ja. Ja, det är en del i Gruander-traden.
Ja. Så det får ju du ändå få...
För det, den lilla liksom, hängslå livrem-grejen i Gruander-traden är ju att om Mange inte levererar, då kickar de ut honom och så kommer in någon jättebra. Men nu kanske han fått liksom, lite fart på grejerna och levererar. Och då blir det också, så det är liksom win-win-situation.
Ja, men jag skulle säga att det är svårt att ge mig liksom skit för den här, för att jag har ju alltid hyllat SCT som ett jättebra bolag, förutom att Mange G har liksom satt stopp för det. Men,
ja, men nu har han ju vänt på skutan.
Ja, och det kanske är för den styrelsegubben har fått fart på det.
Kanske 10% bättre.
Hungriga vargar jagar bäst.
Exakt,
jag har hört.
Så är det ju. Mm. Och nu är Groth hungrig.
Han vill ha kvar sitt jobb.
Ja, det är väl hunger.
Ja.
10% bättre än väntat. Ja, starkare bruttomarginal. Trots lite lägre topline. Så det var, jag tror en del har velat se det. Vi fick inga besked däremot kring de här 19 miljarderna från Vinda-försäljningen. Vad det ska användas till. Många pratar om utdelning, återköp, förvärv inom det här medical-segmentet. Jag vet inte, jag har inga bra takes på det. Kanske blir någon mix. Och vi får se som sagt vad Gurander hittar på också. För jag tror ändå inte att han har hunnit med så mycket än. Det var bara typ en månad sedan han blev invald. Men all in all så tycker jag att SCT är i ett intressant läge nu. Det känns nystädat, marginalen är på väg upp. Och så har man Vinda pengarna som någon slags kicker som kan bli skoj. Så att jag äger fortfarande aktien.
Ja, styggt. Lundberg är väl lite av en utdelningsman. Så att det är inte omöjligt att det kommer bli en feting extra utdelning.
Ja, så kan det säkert bli.
Det, om jag var liksom oddsättare hade jag satt lägst odds på det.
Ja, det tror jag är helt rätt. Men ska vi gå tillbaka till usla rapporter?
Ja, men det är kul också.
Ja, då tänker jag på Malmbergs.
Ja,
för elektriska.
Det här är ju ett av börsens sämst skötta bolag, får man ändå säga. Och det här är ett bolag som det egentligen aldrig gått bra för. Och besöker man deras fysiska affärer eller butiker så förstår man varför. Nu kom man ju med en Lammhult-level-kassrapport. Och man tror liksom inte att det är sant riktigt, för man får ju känslan av att om Malmbergs bara försvann så hade ingen saknat dem. Rapporten innehöll minskad försäljning, minskat resultat, minskat varulager, typ att bolaget håller på att nedmonteras. Och sen i rapporten, vilket jag liksom störde mig ganska mycket på, har du läst den rapporten då?
Ja, lite snabbt. Jag ska inte säga att jag har detaljgranskat den.
Okej, har du börjat läsa alla de här små rapporterna nu?
Ja, men lite grann.
Okej, men då kanske du såg det här. Ja, det är inte så att jag är rädd, för jag tror jag läste noggrannare. Men,
var du rädd?
Nej, men som att du skulle syna mig. Jag fick den, att jag gav den looken. Men så här, i rapporten då, så pitchar de för sin nya lampa. Läste du den? Om den? Som är gjord av återvunnen havsplast. Men så här, ni heter Malmbergs elektriska. Er kundgrupp är ju typ polska hantverkare som handlar jättefula lampknappar. Så här, de behöver inte hitta på vansinnesidéer som att sälja lampor av återvunnen havsplast. Tror du att det är billigt eller?
Nej.
Åka runt i en båt, hitta plast, samla ihop det, smälta ner eller vad man gör. Och sen göra en lampskärm av det som sen säljs på ett industriområde i Ulvsunda. Låter det som en liksom drömaffär?
Nej.
Nej, så att det här bolaget är ju tyvärr också med den sjuka kombinationen att det är ägt av så kallat ägare av kött och blod.
Familjen Folke, ja.
Ja, men det är liksom fel. Det är som en grevefamilj. The Gentleman, har du sett det?
Ja.
Det är lite som så här, den konstiga brorsan i den familjen som har tagit över. För det blir ingen fart på det. Och
nej, men känslan är verkligen familjeföretag.
Ja, men också att
som gått i stå lite grann.
Ja. För även under den här hypen som alla hade, typ Garo och alla bolag som hade någonting med el, och det gick ju bra som helst under en period, så gick det inte ens bra för Malmberg. Så att det här är, det är mörker här. Det är nattsvart.
Någon ska nästan börja gråta lite.
Ja, men det hade kunnat vara något.
Ja, kanske någon behöver komma in frisk fläkt.
Det som är bra är att de har väldigt, i princip ingen nettoskuld. Så att det är liksom inte något nyemissionskrig.
Men nu känner jag att vi släpper det. För att så kul är inte Malmbergs ändå.
Nej.
Utan
vi kan vara de enda som liksom bevakar det.
Det kan vi vara. Men då är det bra att vi gör det. Vi går över till ett bolag som betydligt fler är intresserade av, John. Och det är ju Torstens New Wave. Som verkligen inte levererade förra veckan ändå.
Nej, och skicka lite krya på dig till Torsten. Han hade influensan där och kunde inte vara med på rapporten, snacket.
Nej, trist.
Vi gillar honom. Verkligen. Även om de missar en rapport.
Verkligen. Ja, verkligen. Och jag... Nej, men de har ju också precis då höjt det här marginalmålet. Så att man kommer då in med en väldigt svag Q1 precis efter det. Ett resultat som nästan var 30% under förväntningarna. Det är ju inte jättebra, men... Missen beror främst då på att New Wave satsat på marknadsföring, införsäljning under Q1 och det ska driva på tillväxten här under kommande kvartal. Sen har vi då den här påsken som påverkar negativt. Enligt Torsten i rapporten då så kan man förklara hela omsättningsminskningen på 6% inom den här profildelen med just påskeffekten. Men såklart inte bra att komma med den här missen precis efter att ha skruvat upp marginalmålen. Men man ska väl komma ihåg att Q1 är New Waves minsta kvartal. Litar man på att Torsten vet vad han gör så kommer det bli bättre här under året. Så att jag tror ändå att det här är tillfälligt.
Ja, men härligt också att han sålde de här aktierna för att bygga en pingishall. Det var bra timing på det.
Det var bra.
Men de kommer hämta sig förmodligen under Q2.
Det tror jag.
Hoppas i alla fall.
Ja.
Så att man hejar på Torsten. Det är väldigt få företagsledare man hejar på.
Men Torsten hejar man på. Ja. Mitt sonar då, hejar man på dem? Det här körde vi som nyemissionscase för, när var det, två år sedan?
Ett år sedan. Ja. Och för det har varit en så här favorit turnaround för mig. Och äntligen kom de med en okej rapport, får jag ändå säga. Så att det är första gången på den här perioden som vi pratat om dem som det känns som att man faktiskt är på rätt väg. Och nu tycker jag att, alltså, känner du till vad, för inte ultraproffsen, men vad innehåller Midsona?
Vill du ha varumärken?
Ja, två räcker.
Två räcker?
Ja.
Alltså de har ju ekologisk mat. Men,
ja, men det är Friggs majskakor och Kung Markatta typ. Så har de med örtekvarm också.
Örtekvarm tänkte jag på.
Seg, Johan. Ja. Men så här, det är det bolaget innehåller. Och jag tycker ändå att de borde ta och sälja sina europeiska grejer nu och foka på Norden. För där tjänar de faktiskt riktigt bra med pengar. Och om de gjorde det så skulle de faktiskt få ner skuldsättningen ordentligt. Och ja, men det skulle bli ett köpvärt bolag. Jag tror faktiskt att Midsona skulle kunna förbättra sig mycket, mycket mer än vad analytikerna tror.
Hur var det? Hade de någon slags liten vansinnesera när de köpte grejer ut i Europa? Va? Mm. Och det var det som ledde till nyemissionen också egentligen.
Ja, men den här aktien var ju liksom en favorit. Alla älskar ju den. Den var uppe på 60-70 spänn. De gav utdelning. De växte, de liksom levde på den ekologiska trenden.
Som köpa liksom så här tyska hälsokostvarumärken.
Ja, och så gick Alpa fullständigt, nästan konkurs, nyemission 8 kronor. Och de har ju inte handlat över 8 kronor sedan dess. Skuldsättningen är fortfarande stor, men de jobbar på den. Ja, men så här, det här skulle kunna bli något om de fortsätter förbättra sin lönsamhet. Ofta undershootar ju analytiker vändningar. Nu, så att jag tror, får de ordning på det här så kan det bli riktigt bra. 8 kronor, ja, ändå spekläge.
Ja, jag håller med faktiskt. Slut på avsnitt 558. Hur är det då, John, med egna innehav?
Jag idag tyckte jag var mest elak mot olika bolag här.
SCT har ju jag. Annars, jag vet inte, nej. Midsona, du har inte köpt det?
Nej, inte än.
Carrium, inga.
Carrium, tyvärr inga får man säga. Malmbergs inga, Ilias inga.
Nej.
Ja, vi har ju våra Karasent.
Just det.
De har vi inte sålt.
Nej, släpper de inte så billigt.
Det gör vi inte.
Nej.
Sen kommer vi fakturera PJ om budet faller och vi får sälja dem på 14.
Jag tror inte ens att det är ett liksom konkret bud än.
Okej.
Okay. Ja, ja, oklart. Norge historia det där. Vi får kanske följa upp det, men nu säger vi tack och hej för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!
Ha en bra första maj! Hej då!